Jag trodde att vi spelade in förut faktiskt.
Ja, men då sätter vi igång då.
Ja.
Välkommen till det svåra femte avsnittet av Radioskugga. Jag som heter Linus. Jag som pratar heter Linus. Fan, vad, jag sa ju att det skulle vara svårt. Uff, 17 alltså. Nej, men det där håller vi kvar, det där är bra. Jag som pratar heter Linus och min ovana i podcasten är att jag påbörjar meningen så jag inte avslutar. För då har jag märkt i alla avsnitt. Så jag förstår varför ni tittar på mig väldigt förvirrande ibland. Alltså. Men ja, jag lovar, jag ska förbättra mig. Vi har Tobi här.
Hej, hej.
Som är en ovana och gör ordvitsar titt som tätt.
Vadå ovana?
Ja, precis, där kom det. Första steget, försvara sig liksom. Ja.
Inte ovan, bästa steget.
Min ovana att göra trollfejs.
Ja, men det syns inte i radio. Nej,
varje gång Tobi är ett skämt så gör han sitt trollface. Ja. Sen har vi David här.
Hej.
Som är ovan att sucka väldigt mycket.
Ja.
Precis. Ja. Och sen Marcus här.
Hej.
Som är ovan att säga precis hela
precis,
tiden.
Precis.
Precis. Ja, men tillsammans där blir bara så skön stämning. Och som ni kanske märker, John är inte här för första gången.
Mm.
Det är skittråkigt. Så jag har faktiskt bett han spela in en ljudhälsning. Som ni har här.
Tja! Eftersom jag inte är där så hade jag istället tänkt och framföra John Cages 433 som jag tränade lite grann på. Ja, inte så mycket mer än så. Då börjar jag. Ja, det var John Cage 433. Tack för att ni lyssnade. Det var allt för mig.
Ja, vad säger du om det, Tobi? Det var väl bra.
Alltså, ja. Alltså, han är dedikerad.
Ja. Ja, faktiskt. Så jag fick klippa lite där, för den är över 4 minuter lång, den hälsningen. Precis.
Ja, det var kul. Ja. Mycket skämt han hade fått in på de där 4 minuter.
Ja, väldigt mycket tystnad. ja, jag tänkte jag börjar. Och det är klassiskt.
De föregångarna av oss, är det någon som vill börja där ska jag.
Nej, men nu,
jag börjar.
Nu är han så säker i sin roll liksom. Och jag ska
hans ego har vuxit.
Vad sa du?
Hans ego börjar växa.
Ja, jag har sagt det, men säkert.
Snart behövs inte vi längre. Ja. Jag börjar och sen startar en timme och sen är det slut.
Jag är ju så utvilad, jag är ju semester och sånt. Jag är on top nu liksom. Jag ska prata om en av världens kändaste byggnader eller konstruktioner. Och nej, det kanske är den mest kända byggnaden i världen.
Eiffeltornet.
Ja, det tänkte jag också på.
Tänker du också på det då?
Empire State Building.
Jag tänker på Eiffeltornet. Ja, okay. Man kan inte få alla kan inte ha rätt liksom. Typiskt David. Och ja, Eiffeltornet, vad vet ni om det? Paris? Vad har ni varit där?
Nej.
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 Det ska vara väldigt jobbigt att ta sig upp trappvägen. Eller var någon som pratade om, jag kommer inte ihåg, någon som hade räknat trappstegen upp där.
Ja.
Någon i vår bekantskapskrets.
Ja. Jag har ju varit upp och gått upp liksom. En av de få gångerna jag verkligen fått så här svindel. Det är ganska naken konstruktion liksom.
Ja.
Jag har alltid varit fascinerad av Eiffeltornet liksom. Men sen nu när jag börjar kolla upp min information om det, vilken jäkla intressant historia. Den byggdes 1889 inför världsutställningen i Paris. Alltså världsutställningen. Jag har aldrig fattat den grejen, men
det är så trist att det inte, för det finns väl inte kvar, eller gör det?
Jo, det gör det.
Gör det fortfarande. Ja.
Men det för några som var det i Kina.
Ja, just det, Kina hade innan.
Nästa ska vara i Milano tror jag det var. Ja. Sen skulle de vara i Dubai. Så jag vet inte.
Jag tycker det är så roligt att det finns runt om i världen så känns som det finns många så här lite udda städer med jättestora monument efter världsutställningar. Så det är så här, de byggde det för världsutställningen 1932 när det är så här spökstader liksom.
Ja, precis.
De har till och med ett Simpsons avsnitt när de har peruklager i någon så här stor glob i någon så här lite amerikansk småstad.
Ja.
Så det är lite roligt att Eiffeltornet är en sån grej, fast det är bara de byggde den i Paris då. Så
det gick bra för den.
Ja, det är skillnad från många andra monument.
Men till exempel Space Needle i Seattle är också en sån här kvarlev. Det finns massvis med exempel. Det är faktiskt ett ämne helt i sig. Sån här. Sen finns det ju väldigt tråkiga historier om där de bara rivit allting. och inte, men ja, det är väl så egentligen när de byggde Eiffeltornet, vad ska man använda det till, tänker väl många liksom. Men det kanske vi kommer till, varför det finns kvar än idag. Den är döpt efter arkitekten Gustav Eiffel.
Det var roligt om du hade sagt något helt annat.
Ja, precis.
Gustav Dupont.
Men, ja, precis. Men jag skulle, har ni någon gissning på hur många som har besökt Eiffeltornet? Och jag tror de menar verkligen, ja, gått upp i Eiffeltornet liksom.
När invigdes det, så?
1889. Så de har ju funnits i över 100 år liksom. Mm.
Och det är en av de mest 25 i år till och med.
Ja, just det.
Mm. Och jag kan ju säga att det är det, så som jag läste på Wikipedia, var det här är det monumentet, alltså det är mest besökare för ett monument som kostar pengar för att besöka, så att säga, förstår ni vad jag menar?
Ja, just det.
Liksom. Det, ja, precis, det är som Empire State Building, betalar man ju för att gå in, så det är också med Katrin. Så finns det ju, vet jag inte, stadshuset kostar väl ingenting att gå in i gården där liksom, till exempel, så den kan ju inte vara med på den här listan. Mm. Men det är ändå en jäkligt hög siffra i många...
Ingen aning.
Mm.
Det borde ju vara något sådär, säkert, ja, det måste ju vara flera hundratusen på ett år bara.
Mm.
Jag tänker så blir det... jag vet inte, det är jävligt svårt.
Tänk på det världens mest besökta monument eller konstruktion liksom.
Kan det gå typ såhär 10 000 på en dag? Går det? Jag vet inte.
Mm.
Om man ska räkna det gånger,
ja, det är det, men det är
65 000 gånger 100, så det blir 36 miljoner någonting.
Alltså som totalt sen den byggdes. Mm.
100 miljoner säger jag.
Jag går upp och säger istället typ 400 miljoner.
250 miljoner.
Mm.
Och de har ungefär 7 miljoner per år som åker upp i Eiffeltornet.
Mm. Shit. Ja,
det är väldigt mycket alltså. Högt är det? Har ni någon gissning på det? Det var ju länge.
Nej, jag satt och letade i bakgrunden.
350. Men,
jag vet bara att det är kortare än Tokyo Tower.
Ja, 3 meter eller någonting.
Ja, särskilt 6. Ja.
Det är ju replikan i Tokyo.
Den röda.
Ja, vi ska göra lite högre. Det är ju en plagiat. Men det är roligt att den är högre och inte lägre.
Nej.
Jag kan säga, det är 324 meter högt.
Nej.
Och det var den högsta konstruktionen i världen i 41 år tills en annan byggnad byggdes. Kan ni säga vilken?
DN-huset i Marieberg. Nej. Nej, Globen.
1930 är det här då.
Kan det vara Sears Tower kanske?
Nej, inte. Den är ju den är 89 typ eller någonting.
Oj, aha.
Är det inte ens?
Men det byggdes Empire State.
Det kommer jag inte ihåg. Nej. Faktiskt.
Nej, jag vet inte.
Då är det säkert något i Malaysia eller Singapore kanske?
Nej, nu tänk på att det är 1930. Då var
det var USA det byggdes.
Ja, precis. Så exakt. Så det är New York, kan jag säga. Det är Chrysler Building.
Okay.
Men det roliga är att från 1957, då har Eiffeltornet varit högre än Chrysler Building igen, för de byggde en antenn på Eiffeltornet. Det är inte det högsta i världen. Men
fuskantennerna?
Ja, jag vet. Det är lite tråkigt, men nu är det i alla fall 5,2 meter högre än Chrysler Building.
Okay.
Chrysler Building är finare, tycker jag. Nej.
Ja, det är...
om man gillar naket eller påklätt.
Okay.
Men det är inte lika nakenbyggnader. Ja, skitsom.
Var det där var gratis att gå upp? Eller kostade det mindre? Eller
tror att det är gratis. Man aldrig varit upp där. Nej, men, varit i New York,
för det var när vi kom tillbaka från New York, så var det någon som frågade om vi hade varit uppe där. Och sa just att där är det mindre folk, det kostar ingenting, och ändå så är det inga som går upp där. Lustigt.
Ja.
Jag hade inte en tanke på det.
Ja, precis. Ja, men Chrysler Building är ju lite... Jag ser som Empire State Buildings fula syster eller någonting.
Jag tycker Chrysler Building är mycket fin. Jag tycker Chrysler Building är mer estetiskt tilltalande för mig än Empire State.
Rent liksom, det är Davids ämne.
Ja, precis. Jag gläds åt att vi pratar arkitektur. Ja. Men nu går vi vidare till Eiffeltornet här. Fokus.
Sure.
Säger jag. När den byggdes så fick den väldigt mycket kritik från mycket författare, poeter. De tyckte att det förstör ju hela grejen vad Paris är liksom. Så de jämförde mycket med byggnaden av pyramiderna, för det var liksom det ska bli skrytbygge liksom. Ja. Så jag tyckte det var lite intressant att ta reda på om det var några som dog eller hur många som dog under konstruktionen av Eiffeltornet. Mm. För i pyramiderna stod det ganska många. Mm. Tror ni att det dog någon under konstruktionen?
Det här är ju sjukt att ingen dog.
Nej, men det verkar ju osannolikt att ingen dog när de byggde saker för 125 år sedan.
Ja, precis. Tog fan folk i ekonomiavdelningen. Ja, exakt. Paperkast.
Däremot lär det inte varit speciellt många. Det var säkert bara någon så här enstaka.
Mm.
Udda.
Sju.
En. För de hade så himla många ögon på sig. Så nu liksom, vi ska vara ordentliga med det.
Världen kollar.
Shit, det är jättebra.
Ja, det är jättebra.
Mm.
Jag kan knappt brygga kaffe utan att någon dör.
Det är lässingen alltså. Scary place. Som sagt, Tone fick jättemycket kritik av alla de här poeterna och de kulturella fina människorna. Så de drev faktiskt igenom att Eiffeltornet skulle rivas efter ett x antal år.
Mm.
20 år hade en tillstånd att vara där.
Mm. Vilket år är den där?
Det var 89 när det byggdes då, sen 20 år.
Fem år kvar nu.
Vad blir det? Huvudräkning. Men just det, 1909 blir det.
Ja.
Men den fick vara kvar, för det var visade sig vara väldigt effektivt i kommunikationssyften, studier för väder och också trafikledning när flygen började gå till Paris. Så den fick vara kvar lite längre liksom.
Det här blir en väldigt besynlig fråga för någon så himla specifikt. Men var det inte från Eiffeltornet som han som... någon av de här första som är på utvecklade fallskärmar hoppade exakt, från den?
Ja, jag kommer inte ihåg vad han heter.
Det gick inte så bra.
Det gick inte så bra. Det var
inte genomtänkt.
Nej. Precis, han var ju skräddare som hade visat att han hade gjort en bra fallskärm.
Många fallskärmar han har testat.
Från Eiffeltornet han har testat en.
Ja, precis. Det var en prototyp så jag måste testa den. Nej men precis, den skulle rivas ner efter 20 år, men så hittade de användning för den så de lät den vara kvar. Sen har det här tornet spelat en viktig roll i världskrigen också. Under första världskriget så monterade de radioutrustning på toppen som gjorde så att tyskarna störde ut tyskarnas radiosändningar, som gjorde så att deras framfart mot Paris gick åt helvete helt enkelt, och de kunde koordinera trupperna därifrån mycket enklare. Och under andra världskriget så var det ju en stat, alltså en symbol liksom. Sen när tyskarna väl intog Paris, då hade de ju kapat hisskablarna och förstört trapporna sådär. Så det var faktiskt tyska soldater tvungna att klättra upp
på utsidan liksom.
Ja, precis. Oh. För att sätta upp sin svastika flagga liksom. Och det som är lite symboliskt är att den nazistflaggan var så stor så den blåstes bort efter ett par timmar. Så det är lite symbolik där.
Ja.
Det gillar vi, det är fint. Just det här är jag. Det här visste jag inte, att 1967 så planerade de att flytta Eiffeltornet temporärt till Kanada.
What?
Till deras världsutställning i Montreal.
Ja, vi har inte råd med egen grej. Skicka hit ert.
Men det är helt bisarrt.
Kan vi bara?
Så precis. De hade tydligen seriösa samtal om det. Det blev inte av, men vilken jävla grej.
Vilken galen grej.
Men de skickade ju, vet de, fredsgudinnan ju.
Jo, precis.
Ja,
precis. Men det skickades ju, i delar eller uppsäger, men då skulle de ju montera ner.
Hon gick dit.
Ja, precis. Och du har ju sett Ghostbusters 2.
Indeed.
Och för att skydda tornet mot rost så har det målats med 50-60 ton färg.
Ja, det var så roligt för att av någon anledning så läste jag just om färgen på interwebs förra veckan.
Jaha.
Att de målar den i två helt olika toner, alltså så att den är mörkare upp till och ljusare ner till och sånt där, bara för att det är så högt. Så för att det enda sättet att få den så enhetligt färgad ut är att liksom måla den i olika färger beroende på vart den har det. Jättelustigt bara sådär.
Ja, det var
och lustigt att jag läste om det bara sådär för mindre en vecka sedan.
Mm.
Nu pratar om.
Hur många gånger har du målats om då? Jag kan gissa det.
Nej, men jag tror att det var ganska ofta ändå. Eller det har blivit ganska ofta nu på senare tid.
Ja, precis.
Men är det typ en kontinuerlig process?
Nej, det är det inte. Det...
Golden Gate-bron målas ju typ hela tiden.
Ja, men den är mycket, mycket större konstruktion än Eiffeltornet. Nu är ju ingen, den är ju inte liten, men 18 gånger. Och det är ungefär var sjunde år de målar om liksom. Men det förstår jag liksom. Det där måste ju rosta jävligt snabbt, annars om de inte, när solen ligger på och sådär. Sen också, det här tyckte jag var lite intressant, hur mycket höjden eller längden på Eiffeltornet, eller höjden säger man, hur mycket den varierar i temperaturer. Hur mycket den kan få det kallt och väldigt varmt liksom. Kan ni se hur mycket den varierar? Det är inte så mycket i sitt sammanhang, men ändå...
Decimeter.
Ja, 15 centimeter. Mm. Det är så här jävligt... Jag tycker det sånt där är så läskigt liksom. Mm. Det där ska ju bara... Det är väl som... vad heter tornet i Toronto? CNN Tower? Nej, Tower. Vad heter den? Ni vet vilka jag menar. Höga tornet i Toronto.
Nej.
En av världens högsta byggnader.
Tor. Nej, jag vet inte.
Tor, ja, skitsamma. Det var ju riktigt kast. Men den svajar ju flera meter tydligen när... Alltså man märker ingenting där. Men från botten till toppen.
Jo, men det är ju samma i... Alltså i Japan har de ju mycket sådana byggnader nu för tiden. Förr rasade ju byggnaderna hela tiden när det är jordbävningar. Men nu bygger de ju liksom så att de har svajar liksom när det är jordbävning. Då står de ju verkligen och vajar liksom. Som man känner.
Ja.
Av säkerhetsskäl. Det är väl därför de bygger... Jag vet inte hur det är med Eiffeltornet, men som det är Toronto-tornet liksom. Det är så det inte bara ska rasa samman.
Ja, precis. Men jag vet att Eiffeltornet bygger dem alltså verkligen stadigt. För att det är därför den har den här konstruktionen bred ned till. Och sen liksom, hur säger man, bänd, eller vad heter det, böjd stålskelett liksom.
Ja, det är inte så mycket jordbävningar i Paris kanske.
Ja, det var faktiskt bara det jag skulle ta upp, men jag... Det känns som de har vunnit på att inte riva tornet. Fan vad cash de måste driva in. Och det var 250 miljoner. Och det är ish 7 miljoner per år som besöker det.
Det är ju... Ja just det, vad skulle de driva med turismen med annars? Liksom,
nej precis, de har ingenting
där. Kom hit, vi är otrevliga. Vi pratar bara franska.
Hemingways Hotel.
Okay.
Sen går det mojito och sen går man därifrån. Liksom. Usch.
Det finns kanske lite mer.
Ja, lite mer.
Otrevlig restaurangpersonal.
Ja precis. Ja, det var det.
Triumfbågen som
ser
ost. Men du, hur gammal den är?
Ost. Undrar hur gammal ost
baguette, är. Baguette, basker, ost.
du bara säger
vin.
Saker.
Vin. Det är sån. Randiga tröjor. Ja.
Mimare. Mimare, det är ju klassiskt.
Ja, det känns som vi måste åka dit i folk som skallar varandra. Zidane.
Oh, vad tycker du?
Jag kan ju säga det att det glömde jag säga i all excitement i början här, att min pappa lyssnade på ett avsnitt och han gav en recension. Han sa nördigt, skrattigt, men intressant. Och om inte det är en 5/5 recension så vet jag inte vad det är.
Jag tycker att sköter det som män intressant.
Ja, jag vet, jag älskar det.
Det första jag tänkte så, det där är det bra. Ja.
Men intressant. Punkt, punkt, punkt.
Schysst.
Ja, schysst.
Ja, men det är, vi är alltså topp 5 i din pappas podcastlista.
Ja, vi är den enda podcasten han lyssnar på. Och han lyssnar nog bara på det avsnittet. Men ändå, it's a fact.
Men det var det bästa avsnittet han någonsin har hört.
Ja,
av alla podcast. Av alla podcasts liksom.
Faktiskt.
Så det är bra.
Ja.
Så på sätt och vis är vi bättre än...
Men också Fredrik, det sämsta podcastavsnittet han någonsin har hört.
Nördigast. Ja.
Man kanske ska lägga honom nu på topp och botten.
Vilket avsnitt var det första? Det ska vi sluta efter det.
Vi ska lägga av medan vi är allt.
Pappa Josefsson allt. Lyssnar inte på det avsnittet.
Nej.
Stäng av nu. Nej, det är lugnt. Du kan flytta.
Så David,
yes,
slickar du runt läpparna och nu kör vi.
Ta en djup suck. Ja. Jag tänkte prata om den japanska maffian, Yakuza.
Tattoo!
Ja, exakt.
det är
inte flickbandet. Det är så de säger när de
träffar varandra. Oh, tattoo! Och du kunde det nämligen. Så bröstar de varandra.
I alla fall. Yakuza, det är ju... De har... Kärt barn har många namn brukar man säga. Och Jackson, de kallas också för Gokudo, som betyder den extrema vägen på japanska. Oh, och av polis och också av media på inrådan av polisen så kallas de för Boryokudan, som är våldsgrupp.
Ja.
Så polisen har sagt till medierna att säga, men ni ska kalla dem det här så att folk vet att det här är dåliga
grupper. Det är så fint poetiskt namn på något sätt. Sådär. våldsgrupp.
Okej, så du menar att japanska maffian, de håller på med våld och sånt?
Ja, det finns det lite. De håller på med lite allt möjligt.
De är väldigt mångsidiga. De importerar, exporterar.
Det är klassiskt. Import, export. Ja, men själva kallar de sig för Ninkyo Dantai, som betyder ädel organisation eller ädla organisationer. Så det är lite, det går lite våldsgrupp mot ädla organisationer. Mm. Det, som sagt, finns många benämningar på dem. Mm. De har 102 000 medlemmar ungefär. Det här är från siffror från 2007.
Större än svenska Nintendo-klubben.
Oj, hur många var det?
Men inte lika...
nästan lika våldsamma. Ja,
nästan lika hängivna.
Ja, Nintendo-klubben kallas också för våldsgruppen.
Ja, precis.
Ja, precis. Ja. Hårda världen.
Och Yakuzan tog sin början, eller det började komma fram, bilda sådana grupper då under Edo-perioden, som är 1600... början på 1600-talet till slutet på 1800-talet.
Men var det såna här, vad heter det, herrelösa samurajer?
Nej, det jag kommer
inte. Jaha, okej. Jag ska ha hemorrojder. Jag bara, fan. Nej, men jag tyckte det, att du skulle göra sånt.
Herrelösa hemorrojder.
Jag bara, åh, vilken tråkig ordvits.
Inte okej.
Jo, var inte okej.
Toby the Trollface.
Nej, men det är inte eller
ja. Nej, det är inte det har inget med samurajer att göra, utan det här var från början man kan dela in det i två olika grupper, så en som kallades för Tekkia, som höll på och köpte och sålde stöldgods och lite sån
import grejer. Export.
Ja,
exakt. Fan, låter alltid fishy alltså.
Så det höll de på med. Och ja, folk som de gick ju samman då, folk som höll på med det här, bara, ah, du håller också på att sälja stöldgods, så de bildar en organisation för det
där. Så borde starta någon sak.
Så de började liksom, ja, starta lite organisationer för att kunna försvara sina affärer och liksom, ja, liksom göra lite mer legitimt på något sätt. Och de fick faktiskt, så småningom så fick de börja, alltså på den här tiden, de enda som fick bära svärd då är samurajerna och adeln, eller vad man kallar, noblemen. Alla andra, det var liksom, så det sågs väldigt fint liksom om man fick bära svärd. Och då fick de här täckiga, de som höll på och köpt och sälj stöldgods, de fick börja bära små svärd som heter wakizashi, som är liksom, ja.
Mindre,
ja, men ungefär liksom,
en halv kortare,
ja, inte ett katana utan mycket kortare liksom, små. Exakt. Så det var liksom ett stort steg. Det var då de började ses lite som liksom ändå något, de hade kommit upp sig.
Okej, så de hade inte svärd från början.
Nej, exakt. Från början det var liksom vanligt, ja, alltså, ja. Det såg, folk såg ner på de här eftersom de höll på med såna här import-export.
Ja. Edo-perioden var ju nästan, det var väl typ 300 år. Men vet man ungefär så där när det började formas, när det började bli organiserat, om det var 1600 eller 1700? Eller
nej, det har jag inte riktigt hittat några siffror på.
Samtidigt när Eiffeltornet byggdes, ja, då kom de första rånings.
De skulle få finnas i 20 år.
Och de skulle ju flytta till Kanada, till världsutställningen.
Det går åt 50-60 ton färg och måla jackor.
Måla om dem med nya tatueringar.
De målas om 18 gånger sedan de byggdes.
What? 250 miljoner personer har varit inne i Yakuza.
Ja, i alla fall, de här som höll på med det där stöldgodset, det var en del av, ja, det som blev Yakuza sen. De andra kallades för Bakuto, och de höll på liksom med, vad säger man på svenska, hasardspel, liksom gambling och såna här grejer. Och de såg sig ännu liksom lägre nivå än de här som köpte och sålde, för de sålde, för de var ändå på något sätt liksom handelsmän. Och de här som höll på med sån här, ja, gambling då, de startade också sina egna liksom små grupp, eller egna parlors, eller liksom egna ställen där man kunde spela och såna här grejer. Men de har också på mycket med så här utpressning och såna saker då på de här ställena. Och det är faktiskt från härifrån som just Yakuza, den titeln kommer. För Ja står för 8, Q står för 9 och Za står för 3. Och det här 8-9-3, det var en förlorande hand i ett sånt här blackjack-spel. Mm-hmm. Som det var liksom, det var det sämsta du kunde
8,
få
på 8-9-3,
så alltså, Yakuza.
Yakuza.
Så det var liksom därifrån lite, den titeln kommer.
Det låter lite så här ned...
Ja, men det kommer inte de själva som har satt, utan det är från liksom samhället runt omkring som har, som börjar liksom tilltala dem med de här.
Jag tror att du skulle säga att i och med att du pratade om spel och Japan, att det var faktiskt här från Nintendo kom.
Ja, nej, det,
ja, de gjorde
det,
spelkort.
Det, så. Ja, exakt. Ja, det är möjligt. Ja. Jag har varit inblandat där någon gång förr i tiden. Ja, det finns lite alla möjliga liksom, traditioner inom Yakuza-kulturen. Så det är ju...
Tattoo!
Ja, exakt. Okay, vad var det du sa? Boo-tattoo? Eller vad sa du? Tattoo!
Tattoo! Nej, jag vet inte. Vi bröstar upp oss här när vi säger det i alla fall.
Linus gör en gest samtidigt som han säger det.
Ja, nej visst. Tatueringen är ju en stor del i, liksom, i den kulturen också. Det är inte från början. Nu är det säkert lite annorlunda, men då använder man tatueringar med liksom... Inte med vanliga nålar och sånt, utan man hade någon sorts... Du gjorde det för hand, så du hade en nål som gjorde av typ bambu eller
stål.
Som
med,
du,
eller?
Ja, exakt. Som du liksom doppade i bläck och sen slog det in det här. Liksom. Och det görs ju fortfarande också, just för att det är jävligt mycket ondare och för att det, liksom, det ses som något... Ja, liksom något...
Gör det ondare alltså?
Ja, det står att det... Ja, exakt.
Jag misstänker att det kan bli... åtminstone att huden domnar snabbare om man kör med maskin.
Ja, det, jag vet inte. Det går på djupet mer också när man liksom bankar in det. Gör mer ont.
Tack.
Jag är också lite språkpolis.
Oh, that's what she said. Jag blir hela
diskussionen. Men de hugger väl av viltet också?
Det är en annan tradition.
Men har du lämnat tatueringsspåret nu? Eller kommer
jag har inte så mycket. Om du har
någon, jag bara undrar om de... Kör de lite smurf-tema på det där? Så att alla, att de har olika liksom, åh, det där är liksom glasögon. Eller har alla samma men har alla samma drakar?
Någon som gillar sig bak och så är det en bakverkare.
Fan, det är hutter, Yakuza står där och fryser.
Det brukar väl vara liksom antingen
jag vill tillhöra Astro Yakuza eller sånt.
Ja, precis. Yakuza
och åka till månen och
bara
kränga grejer. Det är bort expertisar på månen.
Spela blackjack.
Moon rocks, moon cheese.
Moon cheese.
Spelsmurf, eller gambling smurf.
Nej, men jag bara tänkte, för de har ju alltid ungefär...
Det är en bra fråga, för att man tänker, eller jag tänker i alla fall att det finns typiska maffiatatueringar, men jag baserar inte det på någonting.
Ja, men det är ju liksom...
Stora drakar.
Ja, det är ju liksom ofta ett motiv av liksom något som symboliserar kraft eller något sånt där. Så det är, om någon anledning så har karpen, alltså fisken, en sån
koj. Som nu sån, västerlänningar har tagit över, så varenda jävla Yakuza här typ.
Så det är väl en sånt motiv. Och sen draken är väl den klassiska liksom. Sen tror jag att det finns typ jag vet inte, tigrar och lite sånt. Men jag tror att det är karpar och drakar.
Men tanken är att de har en hel typ helkroppstatueringar.
Ja, det är det liksom stora grejen. Du får inte bara ha en liten fisk på armen. Så här, utan det är verkligen
en delfin på magen och sånt.
Det tar ju flera år liksom att färdigställa, eftersom de ska ha helkroppstatueringar också. Men det är ju, de som varit med länge, de har ju verkligen liksom överallt. Liksom rygg, bröst och sådär. Det enda som de inte har är väl ofta på händerna, så de ska kunna... Tror jag, för att de ska kunna ha precis, kostym på sig, ändå inte synas att de
har. Det ser ut nästan som att de har som liksom tröjor.
Och det ser ut som att de har en på sig helt enkelt.
Det är också förbjudet på, jag vet inte hur det är nu, men i alla fall oftast på sådana här badhus och sånt var det liksom så här, inga tatueringar. För, för traditionellt i Japan var ju de enda som hade tatueringar var ju just maffian.
Det kanske inte du har koll på, men vad är synen på tatueringar i Japan idag? Har den förändrats någonting?
Ja, det tror jag.
Fast liksom, inte mycket tror jag. Jag tror fortfarande är ganska stigmatiserat.
Ja, alltså rent generellt så är det säkert. Men liksom i vår ålder, liksom lite yngre folk, det kommer ju upp mer och mer såna här. Det finns en av liksom de största så här, väldigt kända, välkända så här, tatueringskonst. Det börjar ses kanske mer som en konst där också. Liksom, än det för vanligt folk. Liksom, för de har hållit på säkert länge med det. Så det, så är, liksom, det går nog mer och mer åt att det blir accepterat i alla fall. Men ja. Som sagt, det kommer nog hänga kvar ett tag, just en tabu. Det går inte så fort innan det går över. Det andra som Tobi tog upp också, det här med om man klipper av fingret, det kallas för jubitsume, liksom att man när man begår sitt första misstag eller vad man ska säga som en jaxel, så ska man offra toppen på det vänstra lillfingret. Och det anledningen att det är det här, att det är det, just det fingret, är för att det har också att göra med liksom samurai och det här med hur man höll ett svärd förr i tiden. Utan du höll väldigt hårt grepp med de tre lillfingret, ringfingret och långfingret, så höll du fast svärdet väldigt tajt. Och sen de andra pekfingret och tummen var liksom lite mer löst när du slogs. Så det var väldigt viktigt att du hade kvar fingrarna, de fingrarna, liksom lillfingret speciellt, liksom, för att det stödde när du höll i ett svärd. Och det betydelsen då är att när du kapar av liksom en del av lillfingret, okej, nu måste du förlita mer på gruppen. Du kan liksom inte vara för dig själv, utan du måste liksom lita mer på att vi tar hand om dig lite grann, så att man ska bli ännu mer
roligt
beroende.
Det drar lite magluff.
Precis, det var skoj.
Ingen har lillfingret kvar.
Så det är lite liksom ändå fascinerande. Jag är inte
förvånad, för det känns som allt det de gör, det är traditionsenligt.
Det är som mycket i Japan liksom. Och jaxen är väl ingen skillnad på dem liksom. Att de har ju sina egna regler lite mer kanske än vad som ses som normalt. Som man säger. Det finns tre stora jaxa-familjer. Det är Yamaguchi-gumi, som är ungefär... Yamaguchi är ett vanligt efternamn.
Och sen gummi.
Ja, gummi är liksom en grupp, betyder grupp. Ja, men,
inte, har det du inte gummi? Ja, jag har en grupp.
Yamaguchi.
Tamaguchi-gummi.
Tamaguchi-gummi.
Okej.
Det är den största gruppen. De har ungefär 50 000. Eller,
50 000?
Ja, det är ungefär 50 000 medlemmar. De är som sagt, de är totalt runt...
Alltså, det var 100... största gruppen, va? För det var 102, va?
Så det är den största, absolut största.
De är som Socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Jag tänkte, de är ju största partiet i Sverige. Ifall man skulle förvirra det. Jag skulle förenkla det, men det är jättejobbigt.
Och vilka är Moderaterna?
Ja, jag vet inte. Det. Sumiyoshi Kai. Kai är typ också en grupp eller Kai betyder
det
också.
Det är flera olika ord för
Karate Kid.
Ja, shit. Det är bara...
Det är tredje största. Cobra.
Sweep the leg.
Det är deras specialitet.
Men det var ett skämt, eller?
Ja, det var skämt. Nej, de här andra, Sumiyoshi, de har 20 000 medlemmar.
Och sen... Det är som Kristdemokraterna.
Ja, kanske.
Ja, va.
Jag vet inte. Den minsta då, det är Inagawa Kai. De har 15 000. Så vad är det för parti då?
Folkpartiet.
Det minsta partiet i Sverige.
Folkpartiet i Kalmar kanske. Hårdnackade jävlar.
I alla fall. Då kan man ju undra, vad håller de på med jaxen oftast? Liksom? Som sagt, de gör lite allt möjligt. Det är... Lite trafficking, de är kända för att åka till Filippinerna och lura...
Lite trafficking, det är sällskapsresa 7 här liksom. Fan, vad trevligt.
Här dömer vi ingen, nu är det lite trafficking.
Och det är okej om du säger ordvitsa, Tobi. Du ser väldigt tyst och koncentrerad ut för att inte säga någonting. Det är okej.
Så, ja. Det...
Lite trafficking, lite spritsmuggling kanske.
Mycket narkotika, eller?
Ja, för det var faktiskt någonting jag satt och funderade på. Hur mycket, jag vet, de är ju extremt hårda när det gäller droger i Japan. De har väldigt hårda straff och de är väldigt sådär. Det var någon som berättade att det var ju någon sån här kändis, jag minns inte vem det var, men någon sån här jättekänd amerikan som inte fick komma in och göra sin konsert i Japan för några år sedan. Bara för att personen hade tidigare då, eller ganska nyligen, det hade kommit fram att personen hade rökt braj, liksom, eller rökt hasch i USA.
Justin Bieber?
Jag tror inte att det var Justin Bieber. Jag minns faktiskt inte vem det var. Jag tror att det var en kvinnlig. Okay. Tänkte först på Lady Gaga, men jag tror inte att hon röker eller något. Det är skitsamma. Mm. Men det var ganska nyligen i alla fall, så var det någon sån här jättesuperstjärna som blev stoppad bara för att personen hade erkänt att de brukar narkotika hemma liksom, och det räckte. Så alltså, är det mycket?
Kanske inte, alltså, är det mycket. Inte vad jag har, när jag har läst på liksom, om vad de håller på med mest, så är inte det någon stor del i alla fall. Men det kanske har att göra med också att
för det finns ju garanterat droger i Japan också, men det känns som att det är inte ett lika stor grej liksom.
Jag tror inte liksom att det är lika utbrett heller liksom, användandet, så nej, kanske inte skulle tjäna så mycket på att hålla på liksom, mer, vad vet jag. Men det är inget av deras stora sysslor. De har ju som sagt väldigt mycket regler inom liksom jaxen också, som vad du får göra, så det kanske, eller så är det bara helt liksom, så här, tabu att göra det eller liksom, jag vet inte. Men som sagt, lite trafficking.
Lite trafficking.
Nej, men de åker till Filippinerna typ så här, ja, och säger till, lockar med att fattiga tjejer ska få jobb och så där, så tar de med dem till Japan och så blir de strippor eller liksom prostituerade här, så det är väl så det ofta går till när man håller på med sånt. Men sen det som är intressant är att liksom Jackson, det är ju inte, som sagt, de har de här väldigt så här fasta normerna och regler inom liksom vad de får göra och liksom, vad man får göra som en jaxer. Och under Kobe-jordbävningen, den stora, som det var många som miste sina liv, och också under tsunamin 2011, så har de...
Var det två grejer eller en grej?
Ja, det är två olika. Kobe var jättelänge.
Var det 23 eller var det nyare? För det var ju någon sån här jätte...
Ja, jag tror att det var senare än så.
Okej,
okay,
ja.
De hade ju någon på typ i nutid liksom. Jo, men sen hade de någon för typ 100 år sedan.
Ja, jag gissar på att det är den senare du menar då.
Ja.
Då hjälpte de till liksom att skicka ut förnödenheter och mat och liksom allting, ta hand om folk i nöd liksom.
Ja.
Så de gör ju sådana grejer också som... Och det man tror är att anledningen att de gör sånt är för att de kommer också från de här liksom klasserna som har varit så utstötta och liksom inte haft någon som har brytt sig om dem. Så då känner de att de tar det ansvaret
som,
att liksom, säga, ja, men det är ingen som kan hjälpa dig liksom.
Det är som Al Capone.
Ja, men det är lite där, visst.
De äger väl mycket fastigheter och sånt, va?
Exakt. Det är också en annan grej som de brukar göra, är att de tvingar liksom små fastighetsägare att sälja till större fastighetsägare. De större fastighetsägarna är väl liksom ofta en del av den jaxen också, så att de större fastighetsägarna kan expandera och tjäna mer pengar liksom. Så det är mycket sådana utpressningsmetoder. En annan grej som är ganska originellt eller liksom unikt för de jaxen är att de brukar skrämma upp aktieinnehavare i olika stora företag och liksom tvinga dem att sälja aktier till Jackson, så att Jackson kan gå på sådana här styrelsemöten och sånt liksom, säga och få fram sina idéer och liksom infiltrera olika större organisationer. Så det är ju väldigt så här,
låter som en film typ.
Ja, men det är väldigt, de har väldigt många olika metoder att driva sin verksamhet på. Sen ja, de sköter ju oftast inte alla affärer själva, utan som om du har sån här gamblingställen eller sånt, då är det ju någon annan som jobbar där, och så betalar de en beskyddar avgift.
Men det känns som ett lökigt jobb.
Vilket?
De bara kollar så att saker fungerar. Eller något som, och sen en gång om året åker de till Filippinerna och drömmer tjejer.
Ja.
Lite trafficking. Ja, men så här, men
lite upprustning, lite trafficking.
Ja, men det låter
sex veckors semester.
Det är så här de låter när de
pitch in.
Ja, exakt, när de vill anställa. Precis. Det är lite trafficking, lite man bara,
precis.
Jävlar. Ja, jag var i Filippinerna.
Precis. Ja, jag har ju läst lite på högskolan. Jag hade 5 poäng i människohandeln. Men jag har inte jobbat med praxis så.
Det känns som det inte händer så mycket. För det är väl inte ofta det blir gängkrig mellan olika. Det känns som familjen håller var sitt. Eller?
Ja, det vet jag inte. Men jag tror nog att det är mer. Det är nog ganska mycket liksom motsättningar mellan. Jag har inte. Men vad jag vet så är det väl liksom.
På pottan här.
Nej, men det tror jag att det är liksom motsättningar. Alla vill ju bli det största. De största. De vill ju vill ju liksom, ja, expandera.
Alla vill bli de olika grupperna, Pokémon Master liksom.
Men som sagt, i varje ja, men i varje sån här, de här tre grupperna som jag radar upp det, då finns det liksom underklaner och det finns en jäkla hierarki i allt det där också. Liksom, varje klan har liksom en huvudledare och sån är det liksom
just, väldigt så, hierarkiskt. Så det är jättemånga små grupperingar som innehåller, som är med i en större grupp, som är med i en större grupp.
Mm. Ja, men det är ju som det japanska samhället i stort ofta. Mm. Det är väldigt hierarkiskt liksom.
Just det.
Men ja, som sagt, de har sin hederskodex också. Och det är liksom rättvisa och plikt går framför allt liksom. Så även så har de lite olika syn på det här med rättvisa och vad som, vad som är, ja, rätt och fel och sådär. Men ja, det är ungefär det de, sånt de håller på med. Det var,
Har ni några frågor? Ja, jag satt och funderade på någon gång när du berättade att du skulle börja, att du ska flytta till Osaka. Så var det någon som sa också att det var Osaka, eller Yakuzans högborg i Japan.
Ja, det finns väl en ganska, jag vet inte vilken av de här grupperna som jag har mest störst fäste där, men jag tror att det är
störst fest?
Fäste.
Vilka som är bästa festerna?
Welcome to
ja, nej men det
Bonanza. Ingen har
lillfisk. Alla bara
Yakuza Palutsa.
Tattoo boom.
Ja, precis. Det är asroligt att flytta dit. Det var fest.
Trafficking.
Det blir asmycket brud här. Gud vad
hemskt. Det var jag förstått också att det, liksom, det är en tradition i Osaka också att liksom, Jackson har ganska starkt
just det.
Hänger kvar där rätt mycket. Det kanske märks mer där också än i, eftersom det ändå är en mycket mindre stad än vad Tokyo, även om det bor typ nästan 3 miljoner.
Ja, det är ju så, liten, jätteliten stad. 3 miljoner. Knappt en Ica där. Sen får åka 5 mil.
Jag tror inte det finns någon Ica där.
Nej. Två pizzerier, ett sushi-ställe.
Riktigt dåligt sushi-ställe. I mitten.
De har jätteräkor och crab sticks.
Men intressant ämne.
Jag har bara ett... Nu när jag satt och... gjorde research. Ja, men då kom jag på att det finns en väldigt bra, intressant bok om Jackson också som en amerikansk journalist har skrivit som han har jobbat på.
Jag
har
läst den.
Tokyo Vice av Jake Adelstein, tror jag han heter. Som, för han var ju liksom så här reporter på Asahi Shimbun eller något sånt. Alltså en av de här, någon av de här stora tidningarna liksom har varit väldigt inblandad i, och han var just reporter om Jackson och liksom in.
Och västerländsk, vilket var konstigt liksom.
Och då får man också höra liksom, läser man den så får man se lite hur polisen och Jackson liksom dansar runt varandra lite grann och liksom hur de förhåller sig till varandra och så där. För det är som sagt, Jackson har liksom på något sätt har de ändå lite en legitim
status. De är lite rumsliga.
Liksom. Ja, exakt. Det finns tidningar om dem. Liksom,
ja, men de är ju traditioner.
Oh, yeah, exakt.
De uppskattar ju tradition.
Som är fulltroligt.
Eller Socialdemokraterna.
Ja. Jag tycker det sammanfattar det bra.
Och det är väl också just för att vanligt folk, om man ska säga, liksom de som inte har kanske är fastighetsägare eller har egna såna här affärer och sånt, de märker inte
på
det. Nej, exakt, det liksom, då kanske de ser att okej, nu har man katastrof och nu hjälper Jackson till och kolla vad bra, de ger dem massa mat och pengar och liksom hjälper till.
Just det.
Det kan ju också bidra till att man får en lite förskönad bild av.
Det låter lite som Sverigedemokraterna.
Ja,
eller Eiffeltornet. Cirklar i cirklar. Ja, men är du nöjd där?
Ja.
Ja. Och nu är vi tillbaka. Tobi, kör hårt mannen.
Kör hårt. Ja, dagens ämne är är en musikartist som jag kom fram till att det är artisten som jag har lyssnat på längst under mitt liv.
Så fint.
Jag lyssnar fortfarande på den här artisten.
Lionel Richie. Nej.
Och han släppte faktiskt sin 14:e skiva igår.
Oj.
Har ni någon aning om vem det kan vara?
Ja.
Weird Al Yankovic.
Det stämmer.
Oj.
Tacky. Eller
jag kom fram till att jag har lyssnat på honom ända sedan jag hörde Like a Surgeon.
Just det.
Jag tror det var 83 när han släppte sin första skiva.
Ja.
Och lyssnar i princip på varje ny skiva som han släpper. Mm. Vilket är lite weird. kanske.
Det som är fascinerande. No, det som är fascinerande kan jag känna är att han känns faktiskt fortfarande ganska aktuell.
Ja.
Alltså när jag kom på det när du sa det, att han släppte en ny platta, för jag läste ju precis han håller precis på att släppa musikvideos nu.
Ja.
Han ska släppa en om dagen
och åtta videos.
Precis.
Och då han såg jag andra idag.
Ja, så han ska släppa, han har gjort alla.
I princip hela skivan kommer att släppas som musikvideo, riktiga liksom producerade. Ja.
Men då såg jag, i förrgår såg jag ju Tekke då, och kände, och jag var jätteskeptisk och tänkte att gud vad pinsamt.
Mm.
Och sen så kollade jag på den, och sen så kollade jag på den en gång till, och sen så kom jag på mig själv och sitter och ler hela tiden.
Ja.
Och kände att det är fan, han är fortfarande.
Han är grym, alltså han fyller ju 55 i år.
Ja.
Det är inte liksom.
Vad heter han efter hans? Weird Al, vad heter
Jankovic.
Han? Jankovic, ja. Är det hans riktiga namn? Eller,
han heter Alfred Matthew Jankovic.
Ja. Okay, ja.
Men han är Weird Al.
Liksom. Han är ju väldigt speciellt utseende, med det där krulliga, långa.
Ja.
Han bytte utseende sett på 90-talet. Så ändrade han sin image.
Okay.
Då lät han håret växa längre och han skaffade ögon.
Han skaffade
ögonen.
Okay.
Han hade alltid glajer innan.
Men han var som på en labyrintman. Han hade ögonen på händerna så här. Mm. Nu har de på ansiktet.
Men jag tror han sa att Madonna byter utseende var 15 minut. Jag kan byta utseende var 20 år.
Ja.
Så gjorde han det i alla fall.
Ja, det får man ju göra.
Men det är ju jobbigare, för han har ju verkligen, han har ju ett ikoniskt utseende liksom.
Jag har inte tänkt på det, men han har ju inga glasögon.
Nej, han har inte haft det på 15 år.
Så här, uppenbarligen på jättelänge då, men det är så här, nej, det hade inte jag. Hade du frågat mig hur han ser ut så hade jag sagt locket hår, liksom stora pilotglajer.
Jag har ju bara, jag har bara två referenspunkter till honom, för jag har aldrig lyssnat på honom eller någonting. Det är filmen Spy Hard. Lärde jag mig efteråt, det var han sjunger i början där, så hans huvud sprängs typ. Filmen är sådär alltså. Och när jag verkligen fattade vad det var jäkligt sent med den här White and Nerdy eller vad. Jag vet inte när det var.
2006.
Ja. Det är liksom, jag känner igen hans utseende redan då, men det är som Carrot Top. Man känner igen honom. Ja, men hur han ser ut. För han har så speciellt utseende, men jag kan inte säga någonting han har gjort liksom.
Men White and Nerdy var hans första topp 10 singel.
Trots
att han har hållit på så pass länge liksom.
Ja.
Så det dröjde sig.
Men han kör bara parodi.
Nej. Alltså, mer än hälften av hans låter är egenskrivet material.
Han är en jävel på dragspel.
Han är en grym på dragspel. Han började spela dragspel när han var 6 år gammal.
Han ser ju som en dragspelskille. Han gör det faktiskt.
Han har ju en massa polka-låtar.
Han gör ju ett polka-medley på varje skiva. Där han mashar ihop.
Det är underbart, polka-medley.
Där han kör en sammanfattning av typ de två årens senaste storhits. Men akkompanjerat till polka-musik och liksom lite roliga ljudeffekter. Så, på den senaste skivan så är det ju typ Call Me Maybe med och vad mer?
Jag inte kolla på den.
Och så Call Me
Maybe med Carly J. Jespen.
Ja, vad hette hon?
I just met you. Shit, vi musikaliskt.
Alltså, jag
lyssnar. Ibland man vet ungefär.
Det är massa. Nej, men, och ibland har han gjort medlin som är baserade på typ bara en grupp, typ Rolling Stones. Mm. Han har en polkalås på en skiva som är hela Bohemian Rhapsody bara. Fast till dragspel.
Okej, är det bra då?
Det är jättebra.
Det låter helt galet.
Man, han gör typ hälften av låtarna i covers. Mm. Och sen en stor portion av låtarna är också typ att han gör en låt som låter som en annan artist.
Mm.
En av hans första låtar var Dare to be Stupid, som är bara en låt där han sjunger som om han är Devo.
Just det, den är ju fantastiskt bra.
Och jag hade inte hört till med dem. Ja, och jag hade inte hört Devo.
Nej.
När jag var 8 bast.
Nej, jag vet inte.
Jag vet inte ens vilka de är.
Whip it.
Ja.
Whip it good.
Whip it.
Ja.
Oh.
Du, ja, precis.
Nej. Jag har sett en far, Simpson och snittet.
Ja, precis. Ja, men de har ju funnits sen typ.
Simpson, all min kunskap och referens kommer från Simpson.
Han har varit med i Simpsons också.
Ja, såklart. Jag hade någon period som jag tyckte jättemycket om Dave och där i sent 80-tal om någon konstig anledning. För jag lyssnade ju Jag lyssnade mest på hiphopmusik, men jag lyssnade också lite på sånt annat.
Det var ju bra.
Det var ju skitbra.
Mongolag, det är en fantastisk låt.
Ja. Men jag läste om just det där när han gjorde en låt, en ploy-låt, och med en video till.
Mm.
Och nu kommer jag inte ihåg hur längre vad sången heter, men liksom, han främste liksom, låtskrivaren i Divo blev nästan provocerad, för han tyckte att Weird Al's version av dem var bättre än vad de var.
Det tyckte han.
Ja, precis. Ja,
men så, när jag hörde det första gången, som också var, det var kanske mitt slut på 80-talet, då tyckte jag det var jättekonstigt. För jag hade ju hört det här soundet flera år tidigare. Ja. Men så han har gjort en Nine Inch Nails liksom parodi till exempel, som heter Germs, och han gör så konsekvent liksom.
Nu kommer jag på varför det var det här, det blev liksom plötsligt så här, nu allt fokus på mig. Skateboard var det såklart. Det var någon av de här stora skaterna som gillade Divo och hade med i sina liksom skatevideos. Det var därför vi snörde in på det.
Var det VHS-banden då?
Då var det VHS-band.
Det klassiska gnisslande.
Jag hade mycket Weird Al på VHS inspelat.
Från
ni är så gamla, jag blir så glad. Så mycket historia här. Ni är som två arkivskåp fyllda med skräp. De käkar två burgare var också nu.
Men han... Det krävs ju... Det är lite av en grås.
Det här är all för David.
Ja,
gillar inte du Weird Al?
Jo. Jag såg den här videon, det var första gången jag hörde talas om honom igår.
Ja, det är sant.
Ja, wow. Någon gång innan har hört namnet. Men
jag minns när jag var typ 10 år och min kompis pappa åkte till USA och kom tillbaka med kassetten till som hette Even Worse. Han spelade Even Worse, som var väldigt Michael Jackson
baserad.
Det var ju Bad.
Ja. För det var Fett och Itit och här, det var ju det är fortfarande det jag associerar till Weird Al.
Ja.
Det är alltså hans de här andra halvan 80-talet.
Men det känner jag igen.
Itit var ju Beat It. Fett var ju Bad. Nej,
ja. Because I'm fat.
Han fick ju spela in videon till Fett i samma studio där de spelade in Bad.
Men då hur kunde han det? Alltså, det låter
Michael Jackson gav honom tillgång till
men det låter som han känns som lite underground som fan. Alltså, i alla fall innan den här låten jag hörde då, när jag var white and nerdy. Men jag bara, det känns som...
Men han
vän med Michael Jackson då? Eller
han blev ju det. Alltså, han har alltid bett om tillstånd att få göra en cover och har valt att inte släppa låtar om man inte får tillstånd. Mm. Trots att han faktiskt inte behöver begära tillstånd rent juridiskt.
Ja, men det här baserar på absolut ingenting, men det känns som en snubbe som andra artister gillar ändå. Liksom.
Eminem har ju nekat honom att göra en video till en av hans parodier.
Okay.
Men sången.
Det var Couch Potato som var en parodi på Lose Yourself.
Okay.
Som bara handlar om att man ligger på soffan och kollar på TV. För att Eminem tyckte att det skulle paja hans coola cred då. Och Coolio hade också beef med honom. För att Coolios Gangsta's Paradise, som är en Steve Wonder låt från början. Weird Al gjorde Amish Paradise. Och med tillhörande video och allting. Och Coolio började lacka på honom och de började bråka.
Varför då?
För att han ångrade att han hade gett honom till så när han drog tillbaka tillståndet.
Jaha, okej. Okay.
Men nu har han bett om ursäkt. Nu har Coolio bett om ursäkt i en intervju.
That's not Coolio!
Jag läste en intervju i Vice för några månader sedan.
Yakuza, Vice. Ja. Tokyo Vice menar jag.
Ja, just det.
Ja, jag försökte göra en återkoppling sådär.
Där han bad om ursäkt och sa... Jag önskar att mitt skivbolag hade sagt åt mig att inte bråka med Weird Al, för det var skitkorkat. Jag ångrar mig nu.
Ja, för nu har ni karriär. Nu kan det gå skit för här. Nu ska ingen annan sno min...
Men det finns faktiskt en artist som konsekvent har tackat nej till att låta, eller liksom bara nekat honom.
Är det en stor artist?
En artist.
Är det en grupp eller en?
Det är en person.
Madonna.
Nej, Madonna har vi flera låtar. Bland annat Like a Surgeon var det första låten jag hörde.
Kvinnlig eller...
Manlig.
Manlig.
Någon gubbe måste
vad fan heter han? Michael...
Bruce Springsteen.
Vad heter han?
Ja, Bruce Springsteen finns det en par idéer på.
Vad heter han?
Och Bob Dylan finns det en polka
tror jag. Nej, men vad heter han som hade sex med en snubbe i Alls, en offentlig...
Pappa. Han nekade honom. George Michael.
Ja, tack. Och Alls pappa.
Nej, det är Prince faktiskt. Prince har konsekvent nekat honom. Vilket är ganska lustigt att i videon innan jag säger det så ska jag ställa en fråga som rör det jag ska säga.
Exakt, för det är viktigt för mig. Nej, men när jag såg när jag såg videon igår, då var det kommentaren som sa att det var många blinkningar till Prince
Filip.
men fan alltså. Har vi sjunkit hit?
Ja.
Nej, men
vi har simmat upp hit.
Ja, men alltså det var att han pikade.
Han pikade Prince i Word Crimes som är en parodi på Robin Thicke's Blurred Lines.
Okej, för jag såg några kommentarer där. Så det är den han...
Ja, han pekade väl till honom. Alltså, du ska inte skriva ord med siffror om du inte är 7 år gammal eller heter Prince.
Ja.
Fast till Prince försvar, när han gjorde det på 90-talet så var det fortfarande cool.
Ja, då var det coolio.
It was coolio in the 80s. Nej, men när jag såg den här videon Tacker där, fan vilken energi han har när han hoppar ut där med Jack and Black, eller Jack Black
alltså.
Jack and Jones, nej men Jack Black och alla. Han ser ut att vara så kan uppskatta det.
Ja. Men han har ju spelat över 1000 liveshower genom åren.
Han har varit här i Sverige.
Han har aldrig varit i Sverige, han var i England för några år sedan och jag grämde mig lite över att jag inte... Och det är dit för att se dem faktiskt. Om man spelar i Europa med den här turnén så kommer jag förmodligen försöka åka dit, tänkte jag. Men det här är hans, nu är han fri från sitt skivbolag efter 14 skivor. Så han kommer förmodligen inte släppa några fler liksom stora skivor. Han kommer släppa saker digitalt från och med nu.
Det är ju smart i och för sig.
Han sa att han är väldigt glad över att ha gjort parodimusik på 80- och 90-talet när det inte fanns fildelning på samma sätt. Men han gjorde ju en film också 89.
UHF
heter den. Eller vet du vad den hette i Europa?
Nej, det minns jag inte.
Hette The Vidiot från UHF.
The Vidiot från UHF.
För att UHF är Ultra High Frequency.
Okay.
Det är typ ett B-band, liksom, frekvens. Så de tänkte att folk inte skulle veta vad det var i övriga världen.
Okay.
Men den filmen togs inte emot jättebra. Jag tyckte den var fantastisk när jag såg den som 13-åring.
Jag tänkte ju säga, jag minns den som jätterolig.
Den var jätterolig.
Jag var lite yngre då också.
Men den fick ganska dålig kritik, typ så här 5 av 10 i snitt. Liksom. Och var nära att bli slut på hans karriär.
Okay.
Han tackade till och med nej till att turnera med Michael Jackson. I Europa. För att spela in den här filmen.
Wow, herregud.
Men det är... Michael Jackson är död nu.
Precis, who's laughing now? Who's laughing now?
Jag säger, jag liksom 1+1 liksom.
Ja, faktiskt, med facit i hand.
Med facit i hand, vem skrattar nu? Gud vad hemskt.
Men det var lite andra halvkända människor med i den filmen. Är det någon som minns någon?
Jag minns inte filmen alls.
Men Fran Drescher var med.
Vem är det?
Det är hon.
Peter Dan i New York.
Henne vet du.
Var hon ung då? Eller var hon
jävla också?
Hon spelar ju frun i Family Guy också. Väl.
Är det hon? Nu när du säger det, hennes röst.
Eller är det hon alltså? För det låter ju som henne, men jag tror inte att det är hon alltså. Okay, för jag har sett YouTube när de har suttit i panel alla rösterna och hon har inte varit med.
Nej, okej. Okay. Kanske hade fel.
Jag är osäker.
Är det inte hon som är Peggy? Nej, vad heter hon?
Nej.
Peggy i Våra Värstår.
Nej, det är hon som kör Lila.
Lila i Futurama, precis.
Vänta, du trodde att Peggy inte gör sin riktiga röst, utan hon gör rösten till skådespelaren i Våra Värsta År.
Va?
Nej, men du vet ju Du vet ju hon som spelar nanny, hon ser ut.
Ja, hon,
och du
ja,
vet hur hon, mamma, ser ut i våra värsta år.
Peggy.
Ja. Ja, hur kan du tro att nanny gör ja, det, rösten till...
Nej, det...
Jag vet inte vad jag menar. Okay. Jobbig
nej, jag tror att han menade att...
Jag tror att han menade
att det var Peggy som gjorde rösten till mamman i Family Guy.
Jaha, typ okej. Okay, nu ska jag lugna ner mig.
Men helt... killen som var Kramer i Seinfeld var också med i UHF.
Michael...
What's his face, så och så.
Kramer.
Ja, han är ju ett jättevanligt efternamn, tror jag. Fast jag glömde bort också.
Michael Richards heter han.
Ah,
ja. Var det en radiostation eller vad var det?
Ja, det var en tv-station.
TV-station var det.
Det var någonting med att typ killen som...
Alltså filmen.
Han typ ägaren till en rivaliserande filmbolag ville köpa upp det, men eller tv-station, men fick inte äga två stationer samtidigt, så han lät Weird Al ägaren sura en egna program. För att en trailer för filmen Gandhi 2. He's back and this time he's mad.
What?
Och Conan the Librarian också.
Det är ett skämt som har kommit upp många gånger. Här stämmer det därifrån, tror du? Eller kan
det... Det är
helt omöjligt att köra den ordvits eller liksom.
Ja, exakt, det känns ju ganska nära till hans ändå. Filmen kom ju ändå 89,
ja, så precis, jag tror det är som ett Bellman-skämt. Det är lätt att gå på väl på något sätt.
Det var en gång Hasse och Bellman. Ja, det var ingen lök.
Det luktade skit så grisen gick ut i synstiden, så var det Bellman som fes. Ah, ja, skitsamma, alla kan väl. Eller hur?
Ja, visst.
Ja,
jag vill inte spinna vidare på Bellmans spår.
Precis. Vi går inte på Bellman. Too soon.
Ja, nej, men jo, men White and Nerdy var ju så pass populär att Carmillionaire att han Carmillionaire anser att han vann Grammyn för bästa rap-låt. Tack vare att Weird Al hade gjort en parodi som gjorde låten större. Och den var tydligen så pass stor att Carmillionaire berättar att folk i Europa hade sagt att de hade hört hans cover på Weird Al.
Det är jävligt coolt faktiskt när det blir så.
Att den blev större.
De fick någonting för det. Jag antar att det förstör ju inte, utan det är som Eiffeltornet.
Precis.
Kanske förstör utsikten för några, men det bidrar med så mycket mer.
Det är inte sant.
Det är inte sant. Oh, du åkte inte av vägen då när du
sitter. Nej, men du får sluta ljuga i radio.
Jag visste.
Marcus, din gamla räv, vad säger du? Ska du köra?
Ja, nu kan jag köra. Och det blir nästan, jag tyckte det var lite jobbigt att David pratade Yakuza. För att jag ska prata om Japan.
Jag visste det!
Ja. Jag visste att nu när du sa att jag hade pratat om Yakuza, du visste jag att du skulle prata om
Japan. Jag kämpade på med det.
Det är inte sant!
Det är inte sant.
Linus var den enda som inte visste det.
Jag hade det på känsla, vad han sa det vid foodtrucken innan.
När du sa att hon något jag gillade.
Jag tänkte, jag gillar ju
hamburgare. Mer specifikt så ska jag prata om sushi.
Sushi boom. Det säger Jackson. Sushi boom.
Jag hör på råfisk, ris.
Och jag hör på för sig när vi var på väg hit, för jag hör på att säga att jag har kollat upp så mycket sushi ställen i Stockholm när jag vill testa. Och så kom jag på att jag ska nog inte säga någonting om det nu.
Så det blir en jättelöst mening. Jag har kollat upp jättemycket.
Beep.
Det var ingenting.
Ja, precis. Ungefär så.
Han beepar sig själv. Han kollar upp jättemycket beep i Stockholm.
Vad kul det ska bli att äta beep. Det ska vi besöka beep. Och sen beep. Käka lite beep.
Beep.
Men i alla fall, sushi. Vad betyder sushi?
Fisk med ris.
Tom hand.
Tom hand.
Ja, det borde jag ju veta. Jag vet tecknena, men jag vet inte exakt. Det betyder inte tom hand. Det betyder inte
Du kommer cringe flera gånger under mitt prat där, för att jag har skrivit ner så här små japanska ord som jag kommer uttala fel. Det gäller uttala fel, men det är där. På något sätt, vi har ju svenska språkmelodin, det är upp och ner, eller svenska, många språk som har det. Medan japanskan är så jäkla rak, så att jag känner att När jag satt och läste lite så kollade jag lite på YouTube om det. Och när de kollar på YouTube om det så säger de helt andra saker, tycker man. Mm. Bara för att man, jag har, orden låter annorlunda i mitt huvud. Sushi betyder ju såklart inte fisk liksom på det sättet. Ja. Även om det är ju på något sätt det man alla har framför sig på något sätt. Fisk heter sakana. Och den här råa fisken som ligger ovanpå heter ju sashimi. Sushi betyder ungefär ris smaksatt med vinäger eller syrligt ris. Eller
jag visste det nu!
Fan! Det är så roligt för
det är inte sant!
Jag läste ett väldigt rasistiskt skämt när jag satt och läste om det här.
Men nu börjar det bli intressant här.
Där det var någon som var jättearg på den här Yahoo Answers. Eller man hade skrivit ett jättelärt.
Den här fråga, svara känslorna.
För det var någon som hade skrivit då att varför har japanerna så många olika ord för ris? Och sen så var det någon som kopplade det till att eskimoer har så många ord för snö och sådär.
Men det
så,
där är lite.
Det var lite sådär. Mm. Men för det är faktiskt lite lustigt att, vad ska man säga, de flesta, alltså man pratar ju om kokt ris eller stekt ris eller bla bla bla. Men i japanskan så har det ändå unika ord för de här olika tillagningssätten och liksom, och även beroende på vad det är för sorts ris och sånt där. Vi kan hoppa ner lite grann faktiskt och säga ris. Att
ja, men det är ju som ungefär som om vi skulle bara säga, vad åt du? Kött. Det finns ju liksom så många andra. Om man bryr sig om att göra en särskild.
Jo, absolut. Det är väl egentligen samma sak att säga. Du kanske inte pratar om pasta i Italien utan du kanske pratar om tagliatelle eller.
Men fan, vi har ju också massa olika så här Uncle Ben's ris.
Bara så inga fler exempel.
olika märken.
Jag har inga fler exempel. I love my rice.
Bara Uncle Ben's. För jag vet inga andra.
Ja, men det är för en person som är insnöad på sushi så är det ju verkligen ris. Den liksom, det är viktigare än fisken. Det är riset som är grejen. Och det där liksom, jag kände själv när jag satt och läste om det här. Och det var så många som pratade om ris. Men jag kände liksom att jag är nog ingen sushi-nörd. Utan jag är nog bara en glad idiot som gillar råfisk eller något. Men för det är så här, för mig är det så här typ, bra sushi-ris, det ska inte vara för hårt. Det ska inte vara helt smaklöst och det ska inte ramla sönder när man tar i den.
Det ska inte vara för kallt heller. Det
är väl alltså
precis. Rumstemperatur.
Jiro Ono, Jiro loves sushi, eller dreams of sushi.
Just det.
Han säger att det ska vara kroppstemperatur, 37 grader. Det är då liksom den perfekta temperaturen för ris liksom.
Det är därför man ska servera den typ direkt och göra den i handen.
Direkt, liksom, direkt från en mage.
Ja, precis. Precis. Ska du äta sushi på rätt sätt, då gör du en bit, får den, äter den direkt sådär så att. Det ska absolut inte göra den här svenne-style med liksom förvaras i någon sån här precis, någon sån här kylgrej någonstans.
Konsum, det har jag ätit en gång till Konsum sushi för många år sedan.
Det var ju så vakuumförpackat. Ett centrallager i Gislaved liksom.
Nej, det var ingen.
Populäraste sushi-riset heter Koshi Hikari och odlades fram första gången. Vågar ni gissa första gången man, just det är en väldigt specifik sort där som är den mest populära idag.
Under Edo-perioden, ja, har garderat mig i 300 år.
Eller det kanske om hur det görs.
Nej,
det kanske inte om.
Nej, nu,
är det bara ett speciellt ris?
Ja, det är ett speciellt ris som de har tagit olika risar. De har ju,
som man vet. Jag är så jäkla risig på. Okej, men jag kan tänka mig att det var 1600-talet någonting.
Det är det som är så roligt, 1956 tog man fram, det är det som, liksom, är det som jag används mest idag.
Ett år innan de byggde antennen på Eiffeltornet. Okej, är det bara jag som ser kopplingarna?
Precis.
Alltså då, under många år så har ju Japan typ importerat ris också, tror jag, från Kalifornien och sådär. Alltså, eller från USA av någon anledning. Varför det då? Kanske jag vet inte, det kanske var bilden.
De hade större
ja, men det är forskningsinstitutet inom jordbruk i Fukui.
Fan, nu är det smalt alltså.
Ja. Men 56, det är lite roligt just att, och det är det som är. Jag vet inte om det är det som används alltså att det, om det är bara att det är populäraste ansett som det bästa eller om det är det som faktiskt används mest också. Det framgick inte riktigt.
Förlåt, kan du bara säga vad det heter en gång till? Så, jag får...
så att du får kolla upp det sen.
Ja, precis.
Koshi Hikari.
Koshi Hikari.
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 Hikari. Hikari. Kan du bara repetera? Hikari
sushi.
Ja, det är hikari rökt sushi.
Men det är inte samma sak.
Hikari ris.
Inte sant.
Hikari ris.
Hikari ris. Reason.
Ja, och hur länge har man då ätit sushi? Och då är det självklart... Ja. Det blir en sån här svår fråga att svara på för att man kan undra lite grann hur definierar man sushi?
Är det är det nigiri-bitarna som är... Precis. Eller maki?
Nej, utan då, då definierar jag det här och nu som första gången som man pratar om mat med och använder ett... ett kanji som heter sushi, eller som uttalas sushi liksom. Och det var på någon gång på 100-talet, alltså för andra eller tredje århundradet efter Kristus.
Punkt old.
Precis. Nari sushi heter det. Och det var i princip surströmming. Det var ett sätt att förvara fisk på helt enkelt. Så att de... man rensade fisken, eller i princip gjorde filéer, tog väl bort huvudet och sånt också, antar jag, jag vet inte. Men man rensar fisken i alla fall, du fyller den med jäst eller syrat ris. Och sen så trycker du ihop dem och sen så lägger du dem i salt. Mm. Så att det blir liksom en syrakultur, eller sen mjölksyrakultur in i fisken och sen så är det dessutom då.
Jag tror jag har sett något klipp eller från det där från jag menar folk liksom, för det är lite som en delikatess fast jävligt äckligt liksom nu.
Det är en delikatess fast den är jävligt äckligt.
Ja, men det är så här, ja, det är väl ja, det är så traditionellt och så dyrt kanske att köpa på olika ställen, men det är ingen som gillar det liksom.
För det finns en variant som man äter än idag som heter Funa sushi. Och den görs speciellt i Shiga-området av en karp som heter Nigoro Buna. Det blir riktigt så här, just
det. Men det är karpsorten, inte han som gör det.
Nej,
är karp.
Nej, utan men det är liksom det är den som är delikatessen som äts än idag som är dyr och illa luktande men som vissa då precis upp och säga som dyr surströmming liksom. Vi äter ju, det är ju inte många som äter surströmming i Sverige idag, men det finns ju kvar ändå liksom.
Jag och det är den här. När jag ska pitcha in någonting, den är dyr, men den luktar jävligt. That's what she said. New car smell, no. No.
Och men när sushi från början, när man lagrade så här länge, det kunde ju ligga i månader och år. Så då åt inte riset i och du tog bort salt och sånt där. Så att det var verkligen bara, du plockade små...
Så var det någon som var lite lat och hade bråttom och bara, nej, äter helt.
Nej, men med tiden så med bättre kommunikationer och sådär. Och kanske att man samlades ihop mer i städer och sånt där. Just det ska jag säga. 200-talet, eller 100-talet, 200-talet ungefär i Kina. Men det nämns inte för den första gången runt 900 000 i Japan. Så det tog ungefär 800 år, tror man, för sushin att komma från Kina till Japan. Mm. Och efter när det började etableras i Japan så försvann kanjen i den här betydelsen nästan helt ifrån Kina. Så man tror att det var bara under en kortare period som man åt den här fisken i Kina. Sen blev det liksom en japansk grej på något sätt. Men det som hände var att man av olika anledningar så började man dels lagra fisken kortare tider så att den blev liksom inte lika mycket jäst så att säga. Plus att man började äta mer och mer ris. Det blev en sån stapelvara då, åt ris tre gånger om dagen. Så att, men det fanns ju inte alltid, tillgången var inte jättebra. Ja,
alltså det var ju dyrt med svårt att få tag på ris i början.
Så att, så att därför så blev det, eller antagligen där, för nu tänkte jag säga ungefär som ett faktum, för att jag var ju där, jag vet inte. Men antingen så var ju det att det kunde vara lite dyrt och sådär, så med tiden så började man ändå äta riset också, så det blev en del av det här. Någonstans, nu ska vi se... Ja, det var nog nästan vid Edo-perioden. Jag har inte skrivit upp vad den här perioden hette nu, men någonstans sent 1500-tal så börjar man prata om namanare. Och då har man kombinerat den här lättjästa fisken med vinäger liksom, eller annat. Mm. Så här, man blandade in mer i maten så att säga.
Vi närmar oss en bentolåda snart.
Ja, precis. Tidigt 1800-tal kom den här stora första liksom stora steget, eller första stora steget, men då börjar vi verkligen närma oss den sushi vi äter idag. För då börjar man prata om oshi sushi. I princip Osaka sushi.
Okay.
Och det speciella med den var att man
tryckte.
Ja,
Oshi är trycka på, ja, man ska tänka att man liksom tagit med handen och tryckt. Eller,
nej, ja, inte okay. Än. Nej, inte än.
Inte än.
Nu hade vi,
jag vill trycka nu, ja. Inte
än. Jag har inte helt på gröten, inte än.
Nej, jag håller på att värma upp den. Då hade trälådor, så att då la du ris i botten och sen så la du fisk ovanpå och sen så la du typ en sten på det som tryckte ihop det här.
Som potatistryck fast.
Så du fick som ett stort sushi-block som du skar upp sådär.
Jättesushi.
Mm. Ja, en jättesushi, precis.
Jag åt bara en bit.
Men det var tidigt 1800-tal i Osaka. Efter ungefär 40-50 år, någonstans i mitten av 1800-talet, då kom sushin till Edo, motsvarande Tokyo idag liksom. Och blev väldigt snabbt väldigt populär. Det fanns ju, redan då var det liksom en storstad, jag vet inte hur stor den var, men det var en storstad, väldigt mycket människor.
Vid vattnet liksom, ja. Det är ju, eller nära till hamnen.
Ja, just det. Det också, ja.
Men när kom den första rullbandssushi-restaurangen då?
Det kommer.
Det kommer dit. 1800-talet.
Ja, precis.
Vänjan avbryts
inte. Precis. Ja, men så att Osaka style sushi kom till Edo runt 1850. Runt 1850. Men nu fumlar jag lite, känner jag. För att det var precis. Det var på runt 1850 så hade den blivit populär. Då var det liksom en stor grej. Då fanns det tusentals grejer. Men den kom egentligen i början av 1800-talet även till Edo då. Och det är nu vi kommer till greja saker i handen, precis.
Greja saker, trycka saker.
Handtryck-sushi.
Precis. För det var en man som hette...
Tom hand sushi.
En man som heter Hanaya Yohei, som har fått äran att kallas av många då som den moderna sushins uppfinnare.
Gud, vilken ära! Alltså.
1824 så startade han sitt sushistånd.
Vad sa du, vilket
1824, det var därför jag var tvungen att backtracka lite. Jag kom på att jag skulle inte säga att det kom 1850. Men nej. 1824 startade han sushistånd där han istället för att pressa sushin Osaka style så gjorde han snabb sushi. Så han tog bara, han kokade ris och sen klämde han ihop en boll och sen sa han en fiskbit på det och sen så gav han det till folk. Och det blev jättepopulärt för att det här gick mycket snabbare och det liksom det gick åt mindre ris för honom. Så att det var ju liksom en bra grej för honom. Det gick mycket snabbare att göra och mindre arbete och allting sånt där. Plus att folk fick sin mat snabbare och sånt där. Och sen så,
fast food liksom.
Ja, men precis. Sushi blev fast food. Ja. Det är faktiskt exakt så det blev. Ja. Så att det blev populärt bland hans kunder och så blev det populärt bland hans konkurrenter. Så att det här blev liksom, nu pratar man om, vad heter det?
Det är så mycket japanska ord där.
Nej, men Kanto-style sushi. Alltså, om det gamla var liksom Osaka-style så blev det här Kanto-style.
Kanto är liksom Tokyo-området.
Kansai är
Kyoto och Osaka lite
mer. Sushi-Kanto-style.
Precis, sushi-Kanto-style, exakt så. Och nigiri, sushi, såklart. Kudden. Men det var inte precis som sushi som vi känner till idag. För att det här var 1824 och kylskåpet kom typ 1930-talet och sånt där. Så att det var fortfarande, fisken var ofta saltad eller liksom på annat sätt. Att det kunde vara, vad heter det? Ja, marinerat i seminäger eller någonting för att det ska behållas sådär. Men det var i alla fall riskuddar med liksom en fiskbit på. Det var det här på mångt och mycket liksom en modern sushi. Och det blev som sagt, det blev jättepopulärt där. Det fanns tusentals sushi-restauranger i Tokyo-området, eller elområdet, men Tokyo-området, redan då i början av sent, eller mitten av 1800-talet, början av 1900-talet. Men sen 1 september 1923 så slog en stor jordbävning till. Och
det var därför jag visste.
Och det var därför jag hajade till. precis.
Det är inte sant.
Nej, precis. Tokyo totalförstördes i princip. Mm. Det är bara bang.
Mycket trähus.
Ja, precis. Så att det blev ju mass, folk spreds ut i landet bort från Tokyo, och det spred sushi till i princip hela Japan. Mm. Så att
var det några som åkte till Stockholm också och startade massa?
Inte riktigt än.
Inte riktigt än.
Nej.
Oh, det är intressant.
Så mitt emellan första och andra världskriget så blev det sushi boom då i huvud, liksom resten av
sushi boom.
Det blir en boom när det blir krig. Boom. Sushi kanonen liksom. Ja.
Och det blev det var först på under andra världskriget, nu har jag förträngt historien lite grann, men
alltså, du har förtänkt vad som hände under andra världskriget.
Jag försökte,
det hände aldrig.
Jag vaknade fortfarande skrikande.
Oh, nej, du så.
Kom inte in.
Okej, vi ska inte.
Kom inte in på det här, David.
Nej, men de pratar om att av olika anledningar så under andra världskriget så gick det från att vara gatustånd till att bli sushibarer, men jag kommer inte riktigt ihåg hur den. Det fanns någon så halvvag historia om varför man satt nu plötsligt skulle sitta inne vid en disk och äta, och man skulle dela på gemensamma skålar med dippgrejer och jada. Men
because of reasons.
Precis, because of reasons. Så någon gång under andra världskriget så börjar man och då man började liksom göra såna här sushi-restauranger som vi ser idag.
Första rullbandssushin då, när kom den?
58.
Oh, året innan Gerard Jankovic föddes.
Ja. Året efter antennen i Eiffeltornet.
Det är perfekt i mitten.
Säg något till Rekosa nu som har med åtal att göra. Kom igen. Nej, okej.
Nästa avsnitt.
Den öppnades i Osaka av en man som heter Yoshiaki Shiraishi. Restaurang hette Mawaru Genroku Sushi. Ska jag repetera?
Repetera allt en gång till.
Alla skriver ner.
Kärlyssare, det kommer stå i beskrivningen av avsnittet.
Precis.
Alla japanska ord i det här avsnittet.
Ja, men Shiraishi, han hade en liten sushi-restaurang i Osaka. Mm. Där, och han irriterade sig som fan på att han hade ju en kock och sen så jobbade han själv där, och när kunder kom, alltså det blev så mycket spring så han försökte anställa folk som skulle servera, men då blev det, fick han inte plats med lika mycket gäster istället. Så att han blev inspirerad någon gång när han var då på någon sån fabrik på något helt annat sammanhang egentligen, och såg att de hade, jo, det var på någon sån här ölbryggeri liksom.
Studiebesök, man får dricka hur mycket man vill.
Vad heter den japanska ölen? Sapporo eller?
Ja, det finns lite Kirin. Spons.
Ja. Nej, men så han tyckte att det är ju faktiskt en fantastisk idé. Om kocken bara står inne i köket, gör sin grej och sen så bara lägger han ut det här på fat, så får alla sitta runt ett rullande band, så alla mina problem löste. Så han testade det då, som sagt, 58. Och det blev en jättesuccé. Han kom att från 58 fram till ungefär tidigt 80-tal så hann han öppna 250 sushi-restauranger.
Oj,
jävlar. Shit, alltså.
Det var ganska förfärligt.
Han hade lite deg eller lite ris i fickorna och så
här. Ja, precis.
Jag försöker.
Ja. Sushi utanför Japan då. Första gången sushi nämns i tryck i Europa, alltså ordet sushi, var i en japansk-engelsk ordbok 1873. Plus att det nämns i en artikel från 1879.
Det är ju topprafflande, kärlek.
I en tidning som
heter
Notorious.
Nej, men det första gången den nämnde strykt, det var i DN 89.
Precis.
Hela
världen. Precis. Ja, det var i Nöjesguiden.
Nöjesguiden. Five crazy foods you have to try.
Precis. Altonstockholm.se 97. Nej, men det var första gången som någon överhuvudtaget så där, hörde talas om det, eller som man pratade om sushi utanför Asien. Det var då som sagt på 1870-talet. Men sen så dröjde 1870.
Mm. Ja, okay. 1970.
Och det här nästa fakta är ungefär lika tråkigt men fortfarande lika så här, fascinerande. 53 är första gången som man vet att sushi serverades utanför, eller serverades i Europa då, men om man tänker sig både alltså USA, Europa och västerlänningar liksom, så är det första gången som man vet säkert att om någon har serverat sushi då liksom.
På restaurang liksom?
Nej, då var det fortfarande inte på restaurang, utan då var det kejsaren som var ute på liksom lite turné.
Okay.
Så han ja, men han var i England för någon anledning, så var han i USA någon eller något sånt där. Och då bjöd de på sushi på ambassaden.
Okej, okay, han var lite ambassad. Finns det japansk sushi på hotellet?
Precis. Ja, jag skulle vilja ha lite California Rolls nu. Den första restaurangen utanför Japan var... nu ska vi se. Kawafuku Restaurant öppnade i Lilla Tokyo i Los Angeles 1966. Så 66 var första liksom, så här sushi-restaurangen. Och det blev ganska populärt då på västkusten. För de har en väldigt stor asiatisk befolkning där liksom. Plus att det var mycket exiljapaner och sånt i området. Så att det var ju inte... Det var ju, jag misstänker att det var inte en stor grej från början. Det fanns tidigare, redan i mitten av 50-talet, så fanns det faktiskt en restaurang som serverade sashimi. Men det var ingenting som... Jag vet inte ens om det fanns på menyn, utan det var liksom för... Ja, Japan.
Men det var på, typ 70-talet som de första svenska sushi serverade.
Vi kommer dit. Typ exakt nu. Där hoppade jag över ett eller två fakta, men vi hoppade till Sverige istället. Sverige var ganska tidigt ute, eller ganska tidigt ute, åtminstone i Europa sett. En kvinna som heter Toshiko Lee.
No relation.
Nej. Hon öppnade en restaurang som heter Seikoen på Tegelbacken 1973.
Mm. Den finns kvar fortfarande.
Nej. Men det är sedan 10 år tillbaka som de bytt ägare. Ja. Så det är inte samma livfamilj då. Mm. Men de hade restaurangen faktiskt från 73 fram till 2000. Liksom.
Har ni käkat där?
Eller? Jag ätit där.
Jag är osäker.
Ja.
Jag är osäker.
Mm. Har det gått?
Ja visst, absolut. Jag åt där, alltså det var ju på 80-talet jag åt där. Mm. Mm. Jag har ju ätit typ egen sushi hemma sedan jag var liten. Så. Mm.
Kör du det stora blocket och
precis.
Det var en sten på, så vänner får vi vänta ett tag innan.
Osaka style.
Farsan är så bråttom, man bara kramade upp saker och gav till oss.
Ja, men hon öppnade Seikoen 73. Det gick inte så jättebra i början. Det var inte så många som var intresserade av japansk mat eller visste vad det var. Till en början så serverade de bara varmrätter, men 79 så gjorde de ändå en chansning och testade att ta in liksom sushi, eller liksom servera sushi i Sverige då. Och det är första gången som man kunde stationstecken officiellt äta sushi i Sverige. Det var 79. Och de öppnade jättehårt med över 20 olika sorter. Jättemycket fiskar och de sådär. Men det var ingen som åt det, tyvärr.
Då blev det bara lax.
Men det här var 79. 1980 så spelades det in en tv-serie, en amerikansk tv-serie. Med Richard Chamberlain i huvudrollen. Vad heter den?
Shogun.
Yes. Den sändes på svensk tv i början av
80-talet. Det minns jag.
Och den var väldigt populär. Och det gjorde att folk blev jättenyfikna på japansk kultur. Så att där kom det faktiskt en vändning. Så att det hennes liksom 70-talet med 80-talet, awesome. Det blev inte en jättegrej med sushi förrän på 90-talet i Sverige. Mm. Men det var ändå liksom, i mitten av 80-talet började det bli en grej.
Men det är som
och det började öppna liksom fler.
Falcon Crest, då var de ju på vingårdar och sådär. Mm. Det är ju så svenskan började dricka vin. Ni hörde det här först. Oh, nu kommer jag inte höra någon annan.
Ja, precis. Well, det är jag någonstans, precis. Och apropå laxen så, ja precis, alltså från början så var ju, redan från start så var det ju lax sushi som folk vågade äta. Och man kan ju spekulera att i Sverige så handlar det liksom om gravlax och röklax, och att vi äter mycket lax helt enkelt. I Japan så hade de ju inte lax, det var ju liksom inte en native fisk där.
Så att jäkla massa tonfisk.
Ja, precis.
De har ju olika sorter beroende på vilken, så här, den feta delen av tonfisken.
Ja, precis. Ja, liksom, precis. Det tyckte jag var jättefascinerande att de hade, när vi käkade på den här rubban,
så,
glömmer jag bort att det finns lyssnare, men när vi var i Japan för ett par år sedan så åt vi på rullban sushi, och då hade de tre olika nivåer på tonfisken.
Vi åkte på rullban sushi, det låter skitkul. Nej, förlåt.
Du vet rullban sushi som finns i Tokyo.
Ja,
men det fanns tre varianter beroende på hur fet det var, och sen så fick jag förklarat av någon att det var just det här med att det beroende på vart på fisken man tagit bitarna, så är det liksom olika dyrt eller olika fint och olika fett. Men redan 74 så bestämdes för Norge för att fan, vi har ju en jäkla massa lax, och vi kan inte äta upp allt det här själva.
Nej, men det är bygger världens största sushi-bit.
Precis, precis. Nej, men så redan 74 så började Norge sända delegationer till Japan för att försöka få dem att testa
köpa lax.
Köpa lax. Mm. Introducera någonting nytt sådär. Och sen så fortsatte de att nöta och nöta och nöta och nöta. Och runt 85 någonstans, mitten av 80-talet, då började det faktiskt lossna. Och de började köpa in lax. Specifikt då norsk lax till Japan. Och till en början så var folk jätteskeptiska mot det här. För det var en sån konstig fisk jämfört med mycket annat de har käkat. Så att folk ville inte riktigt äta den som sushi till en början, utan de ville äta den tillagad på olika sätt. Och det är också den fisken som nu är den som man experimenterar mest. Men du får sällan så här små lökbitar och majo och sånt där på en tonfiskbit. För det är liksom bara sjukt, du är dum i huvudet. Men en laxbit, den kan du leka lite med och steka lite på sidan.
Den klickar hela liksom.
Nej, precis. Ja. Det är lite överfisk. Ja. Så att 2012 så tog de in över 80 000 ton lax. Och det är norsk lax som gäller fortfarande. Så att,
det är mycket lax.
Ja, så att så japanerna, som sagt, de... laxen har blivit fortfarande näst efter tonfisken, men den näst populäraste fisken i Japan.
Coolt.
Go Norge.
Go Norge.
Ja. Och jag måste tyvärr meddela att tiden är typ slut här. vi har inte tillräckligt med minne kvar att spela in med på den fina lilla mikrofon.
Sorry.
Nej, men det...
Du har ändå kortat ner det lite. Okej. Point taken.
Jäkla tjat om lax alltså. Hur mycket lax var det? 80 000, sa du?
80 000 ton, 2012.
Det är 80 Eiffeltorn. För den väger 1000 ton, tror jag. Nej, det borde ju väga mer. 100 000 ton kanske det var.
Så det är nästan ett Eiffeltorn med lax.
Ja, eller 80. Eller 80 stycken. Ja. Nästan en eller 80.
Ja.
Tusen.
Ja.
Nej, släpp ut. Det känns inte så spekulation.
Ja, man ska sluta på en haj liksom.
Sluta på en lax med
det. Är inte det typ hela jackusen?
Ja, det är 100 000. Så det är... Ja. Fast inte ton.
De är
inte... Men, ja, vad blir det?
De är 100 000, se att varje väg är kanske
80 kilo.
Ja. Det är stor japanisk.
80 000 ton, ja, men det stämmer ju faktiskt ganska bra. Gud vad läskigt. Life in full circles.
Ja. Precis, men nu tycker jag vi säger hej då innan det bara bryts.
Okej.
Okay. Hej då!
Hej då då!
Hej
då!
Hej. Eller är det hej då? Jag vet inte. Vad säger du, Linus?
Det var det bizarraste jag har sett någonsin.
Nej, det finns ingen sån. Nej, just det slutar bara. Jag skulle vilja att det var en signaturmelodi. Och så blev det utan som man sitter och kollar på. Är det Marvel eller vilka är det som har?
Men vi har en signaturmelodi i det här avsnittet. Du kommer ju höra det så.
Ja, men nu.
Det är så att de som har lite tålamod så här. Man hör en liten truddelutt sådär. Ja, nu är det slut. Så bara, nej, vänta. Du sa Tobbe någonting. Och så bara, lyssnar lite till oss. Bara...
Men jag tyckte det var ju roligt. Sluta på en haj och jag sa lax. Alltså sluta på en lax.
Sluta på en lax. Mm. Är, det, är det ett uttryck?
Språkpolis. Så är det så du vill att folk ska komma ihåg det.
Ja.
Alltså det var en fråga.
Ja, det var ett svar.
Från Eksjö, där slutar man på
Parisabulle.
Du borde använda det mer, liksom att du kommer från Eksjö. Så här. Eksjö, ja. Säger man det.
Ja, jag hörde det väldigt sällan.
Det är ingen som vet.
Ja. Jag tycker ju bränna bort mycket. En del av historien. Liksom. Det har hänt saker där inte jag kan berätta för dem.
Ja.
You know, Shogun style.
Oh. Vad heter största maffefamiljen i Eksjö?
Andersson.
Andersson gummi.
Andersson gummi.
Och Karlsson.
De har också en gummifabrik. Ja. De gör däck där.
Ja. De är ju som... Oh, gud, nu tänker jag dra parallell till...
Benny Hill.
Ah, gud.
Nej, du börjar på benen.
Nej, jag skulle dra en parallell till Belgien när de hade koloni i Kongo och högg av armarna på. Nej, de högg av hela händerna.
Då kan man inte dra sitt svärd.
Då kan man inte göra gummi. Jo. Mm.
What?
Nej, men de hade ju gummiindustri där.
Det sa du inte.
Det
var ju Kongo. Jag visste det. Jag visste att du var gummi där.
Du, jag visste det också.
Nej, ja, jag visste. Jag
skulle
precis säga det. Det är inte sant.
Det är inte sant.
Jag tänkte det så jag hugga av händerna. Vad ska man då göra? Och så
okej, jag är lite gummi.
Something gummi.
Ta ingenting gummi. Det är läskigt för ibland så tänker jag saker. Sen händer de inte liksom.
Det händer mig ganska ofta att jag tänker saker som inte händer.
Ja, men,
inga detaljer.
Vad snuskigt det blev.
Va? Gummihänder eller vad?
Alltid när du säger något såhär, som men trafficking, du låter så glad. Säg inget mer. Trafficking.
Sassy.
Gå på gatan. Nej, jag vet inte, det har jag aldrig sagt. Men.
Det är skönt när man suckar, då får man säga, ah, fan vad negativt.
Så säger man någonting jättehemskt med glatt
leende. Jag är
aldrig nöjd med dig.
Nej,
men du håller på att formas till något väldigt fint.
En sushi-bit. Ja, handtempererad.
Jag ska handtemperera dig.
Sluta med en suck, tycker jag. Vi inledde, eller jag inledde med en suck.
Det var bra eftersnack.
Ja, det var bra eftersnack. Ska vi säga hej då nu då?
Ja,
då
säger vi hej då.
Helvete och klippa. Hej, hej.